Podplay.
Kanske är vi alla lite kändiskåta om vi ska vara ärliga. Visst pirrar det till när vi kommer nära en berömd person. Och då ligger det ju nära till hands att man drar någon liten vit lögn för att kompisarna ska tro att man inte bara har fått en autograf av till exempel alla våra liggtjejerna utan till och med har pratat med dem.
Men att gå längre än så, det kan sluta illa. Till exempel om man fejkar en kärleksrelation med en världsstjärna så att det kostar ens arbetsgivare hundratusentals kronor.
Välkommen till ett musikaliskt avsnitt av Misslyckade brott. I den serverhall som Podplay kallar för studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. All I have game, du, 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 du. Den textraden från pojkbandet Backstreet Boys gamla hit All I Have To Give är det sannolikt att Ulrika kunde utan till. Men innebörden i texten att kärlek och pengar inte är liktydigt, ja, det skulle hon kanske ha tänkt på lite längre. Frågan är om det hade hållit henne borta från ett misslyckat brott. Men låt oss ta det i ordning och gå tillbaka till våren 2008. På ett välskött IT-företag i Uppsala sitter Ulrika, som vi kallar henne. Hon är projektledare på en del av bolaget som håller på med webbutveckling. Här knackar man kod, designar frontend, sätter upp servrar, betatestar och lanserar sajter. Ulrika har jobbat här i några månader. En dag går hon till sin chef Magnus och berättar om en kontakt som skulle kunna ge företaget en ny kund. Det är nämligen så att Ulrika har hugg på företaget Ground Control i USA. Ett bolag som bland annat agerar som agent för AJ McLean. Och det är AJ som är den ofrivilliga bifiguren i det här avsnittet. Och orsaken till att vi ibland kommer att nynna lite Backstreet Boys. För vem är då Alexander James McLean? Jo, han är en av de fem medlemmarna i Backstreet Boys. Ett av 90-talets största pojkband. Under några år spottade gruppen ur sig hits som...
As long as you love me.
I want it that... I want it that way.
Get down.
Och show me the meaning of being lonely. Det här är inte vilken femhövdad grupp av söta pojkar som helst. Med hjälp av svenska låtsnickare från Cheiron-studion har de fått tonårsflickors hjärtan att stå i brand i hela världen i slutet av 90-talet. Bandet har sålt över 100 miljoner skivor. För de är stora på den tiden när man säljer CD-skivor, långt före Spotify. Kändisskapet har gjort att Backstreet Boys har fått uppleva saker som är få förunt. Det finns till exempel YouTube-klipp på när de sjunger för jättepandor. Och när bandet år 2000 spelade på den europeiska MTV-galan som hölls i Stockholm, ja, då fick Nick, AJ, Kevin, Brian och Howie dessutom träffa Expressens nöjesreporter Andreas Utterström. Och nu du, Andreas!
Ja, ska jag berätta hur detta gick till?
Mm, tycker jag.
Då är det då så här, eller var i alla fall när man var nöjesreporter på kvällstidning, att då vet man att Backstreet Boys kommer. Man vet att de kommer till Sheraton i Stockholm.
Det är antingen Sheraton eller Grandy.
Nästan alltid. Ja. Och då skulle man då bevaka olika in- och utgångar för att försöka hugga de här då när de gjorde entré och förhoppningsvis då hinna skrika några frågor. Så plötsligt står då någon, det står massa tjejer och väntar, plötsligt står då Nick Carter där och skriver autografer och han blir då, det springer fram massa tjejer till honom, det står någon biffig vakt och jag skriker några frågor till honom. Jag hinner skrika: vad vill du säga till dina svenska fans och vad ska ni göra ikväll? Mm. Och han ger mig då en eller två meningar.
Av
de här meningarna kan jag då vaska fram tre pratminus. Ja. Det räcker för en artikel. Och sen så skriver jag på vinkeln hans hälsning till de svenska fansen. Och det han säger är alltså:
ett.
It's nice to be back here again.
Så två.
Ikväll ska vi nog bara ta det lugnt, men imorgon tänker vi parta.
Tre.
Vi ska förmodligen träffa Max Martin under någon av de här dagarna.
Utan att förringa din insats här så är det ju kanske inte de tre starkaste pratminus du har fått i din karriär.
Nej, men jag hade skrivit en artikel även om jag bara hade fått ett pratminus.
Såklart, och det gjorde man.
För det är så det funkar. Så man kan säga att jag gjorde inte något storverk, men jag gjorde mitt jobb.
Det var ju ändå tur att du fick stå ute och vänta och inte behövde sitta 12 timmar bredvid en svettig fotograf i dennes Volvo V70. För det fick man ju också göra några gånger.
Sånt har vi också gjort båda två och det är ju fruktansvärt. Men i det här fallet så behövde jag inte vänta allt för många timmar och jag kom tillbaka med redaktionen med tillräckligt mycket för att skriva en artikel.
på den här tiden, det låter ju väldigt länge sedan, men att det kom sådana här stora kändisar till Stockholm var ju ingen självklarhet. Och att MTV-galan var här, det har ju bara gjorts en gång. Det var ju gigantiskt då.
Just det. Det som gjorde att Britney Spears och andra kom till Stockholm ibland, det var just att de skulle jobba med Max Martin i Cheiron-studion som då hade sin lokal vid Fridhemsplan.
Där har du också stått kanske?
Nej, jag har nog inte det. Men det var ju liksom legendariskt att Britney Spears har suttit där nere och sjungit in Oops, I did it again, eller vad det nu var för något.
Exakt så. Men Nick Carter har du de här pratminnelserna från, säger du.
Mm.
Men AJ då?
Honom minns jag inte att jag såg, och jag tror att det var så illa så att jag nästan fick fråga någon av tjejerna som stod där och ville ha autograf vem det var som var där. Så att jag var ju inget Backstreet Boys-fan, men sånt bör man ju aldrig redovisa i sin text, som tur är.
Ja, och det kanske inte är så konstigt att du inte hade bättre koll, för att det är ju Nick Carter som är frontmannen här, och AJ var väl lite grann killen som såg lite äldre ut, minns jag.
Så kanske var jag. Han bar också ofta solglasögon, har du skrivit i manus.
Jo, men han brukade ha solglasögon med typ röda glas, som då var populärt på den här tiden, och lite rappigt, lite hiphop i framtoning. Och han hade också ett ansatt skägg, kommer du ihåg det här? Som gick tunt ner från mungiporna så här, ner till hakan. Och så han såg ut lite som Glenn Killing.
Ett 90-tals, fast det här var ju år 2000 då, men ett gammalt skyffertskägg helt enkelt.
Ja, men det får man väl lov att säga, tycker jag. Man får googla på AJ så ser man hur han såg ut. Men år 2008 då, det är 8 år senare, då är AJ McLean 30 år gammal. Och Backstreet Boys har sina bästa dagar bakom sig. Bandet håller ihop på något konstigt sätt, men AJ funderar rimligen kring sin egen framtid. Han har redan provat sina vingar som soloartist och planerar en comeback på egen hand. Hans största fiende dock, det är alkoholen och drogerna, som så ofta i den här branschen. Redan 8 år tidigare har kompisarna i bandet tvingats ha en intervention med AJ för att försöka få honom att lägga av. Och 2008 är hans framtid ett oskrivet blad. Det är då Ulrika på webbyrån i Uppsala går in till sin chef och pratar med honom om AJ McLean. AJ, säger hon, ska ge sig ut på en solokarriär, och då vill han beställa en egen webbsajt. Precis som alla andra artister har sina sidor. Så säger Ulrika till sin chef. Kollegorna på IT-företaget, som kanske undrar varför i hela fridens namn en föredetting i ett av världens största pojkband vill anlita just dem, ja, de får svar nu. Det verkar nämligen som att Ulrika, som är snart 37 år, hon har en relation med AJ McLean som är 30. Och den som tvivlar på det, de behöver bara gå bort och kolla på Ulrikas skrivbord. För AJ har nämligen skickat blommor till henne på jobbet.
Don't be afraid to fall. Just let it go, my love. I be here for you, always. I'm helpless when you smile. Eller smiles, står det.
Citat ur domen.
Ja, så AJ kanske inte var jättebra på engelska då. Men det här låter ju som någonting som skulle kunna komma från deras texter. Är det också citat från deras texter?
Inte vad jag har kunnat hitta. Nej. Utan det här är originalverk av AJ McLean. Då.
Verkshöjd i blombudet.
Det kan ju vara så att den här floristen i Uppsala har stavat lite kackigt på engelska. Eller så kan det vara så att AJ kanske lider av en lätt dyslexi, det vet vi inte. Men det är ju ingen som tackar nej till en ny kund. Inte nu och inte 2008. Alla kontakter med den amerikanska beställaren, den ska gå genom Ulrika. I juni ska det skrivas ett avtal mellan IT-bolaget i Uppsala och AJ McLeans management på bolaget Ground Control. Dealen skrivs på av en Anthony McCollen på bolaget i USA. Han och Ulrika ska träffas en helg, det skriver han i ett mejl. Så hon kan ta med sig det avtalet och sen så kan hon komma tillbaka med det underskrivet. Mycket riktigt, efter helgen kommer Ulrika tillbaka till jobbet, kontraktet är påskrivet. Ordning och reda. Att bygga en sajt kan ta allt från en dag till många månader. Det beror helt på ambitionen. Och AJ McLeans team har tydligen stora planer. För det här projektet ska bli omfattande. AJs webbsajt kräver avancerad teknologi enligt de krav som finns enligt Ulrika. Så företaget i Uppsala måste nu anlita utomstående specialister. Konsulttimmarna springer iväg när sajten ska växa fram. Och när man jobbar i olika tidszoner, över två kontinenter och med en pojkbands hjärtekrossare, då blir ju arbetsmötena också väldigt komplicerade. Ulrika bokar diskret rum på olika hotell när det är dags att ha avstämningar i projektet. Underligt nog inträffar alltid en massa saker så att de här mötena skjuts fram. Men vadå? Sånt kan väl hända när det är fråga om såna komplicerade processer. Andreas, han är på hjärtat. När skulle du ha fattat misstankar?
Det är väldigt lätt att säga att jag hade gjort det redan här eller tidigare, men det är inte alls så säkert, därför att jag tror att den här kvinnan är ganska övertygande. Hon kanske fram tills nu också gjort ett väldigt bra jobb. Det står blommor på hennes skrivbord, det finns ett kontrakt påskrivet. Men det som borde ha väckt misstankar är väl att chefen aldrig har träffat eller pratat med någon hos motparten.
Det här är ju inte en tid där man hade digitala möten på Zoom och så här som idag.
Men telefon fanns.
Telefon fanns. Hur som helst.
Vad tror du då? När hade du fattat misstankar?
Alltså jag vill ju precis som du säga att jag redan från början hade sagt att nej, en av Backstreet Boys-stjärnorna vill inte ha våran webbyrå i Uppsala. Det hoppas jag, men det är verkligen inte säkert. Dessutom ska ju cashen in.
Vissa kan ju vara väldigt övertygande. Har man ingen anledning att ifrågasätta den här personen så är det lätt att bara glida med. Det är ungefär som när du var redaktör på tidning, att du kunde ha blivit blåst av någon freelancer som mig som hade hittat på citat. För det tänker väl du att du kan lita på mig om vi har jobbat ihop och inte ringer du och kontrollerar att jag verkligen har pratat med någon. Men i det här fallet är det ju ett ganska stort projekt för den här byrån. Så att någonstans här åtminstone borde det väl ringa lite varningsklockor.
Så kan det vara. Sen ska vi inte glömma att det är ett ganska stort IT-företag. Det är inte en liten webbyrå enbart, utan de jobbar med ganska hård IT redan 2008. Och de är ganska decentraliserade. Då behöver man lita på varandra i bolaget. Hur som helst, AJ McLean, han är eld och lågor. Han mejlar till både säljare och chef på webbyrån i Uppsala om att det här projektet är väldigt spännande. Att AJ har en helt vanlig Gmail-adress och inte en något mer trovärdig avsändarmail då, det är någonting som alla antingen missar eller inte bryr sig om. Men konstigare saker än det här då, att AJ skulle mejla till Uppsala, det har ju faktiskt hänt, eller hur?
Och nu har vi ju en härlig liten lista här på konstiga saker som har med internationella människor och Sverigekoppling att göra.
Som Woody Harrelson.
Just det, för han dök ju nämligen upp på pizzerian Nya Torino i Järna för 2 år sedan och beställde falafel. För han hade hört att det var fint i Järna. Möjligen är han intresserad av antroposoferna. Så där dök han upp och det finns bildbevis. Så det är uppenbarligen sant. Bill Murray åkte golfbil på fyllan. Och så har vi ju Jennifer Garner, tror jag att det var, som plötsligt paddlade kanot i Stockholm. Och även skådespelaren Orlando Bloom som plötsligt satt och spelade schack på krogen Kvarnen på Södermalm. Mm.
Tänk att hela familjen Bin Laden med Usama i spetsen var i Falun på 70-talet.
Ja, då var han ung, men ändå. Och så har vi förstås den sinnessjuka nazisten Hermann Göring som vårdades på Långbro sjukhus. Mm.
Och bodde på Odengatan.
Ja.
Mm. Jag har en vän vars mamma har gått på Louvren med David Bowie som sällskap i flera timmar utan att förstå vem det var.
Här hade man velat ha bildbevis.
Ja, det är vi ganska många som vill, men det är faktiskt sant. Jag har själv träffat personen.
Och personen är trovärdig?
Ja, extremt trovärdig. Ja, jag tror på det helt och hållet. Jag har också en vän vars styvfar hade Leni Riefenstahl, alltså Hitlers hovfilmare, hade henne till gudmor.
Var hon en bra gudmor?
Det kan jag inte uttala mig om.
Spelade hon in några filmer till honom? Man vill veta.
Alltså det här, den här personen föddes på 40-talet, så att jag tror inte att det fanns tid till det då. Men det har hänt.
Och vad vill vi säga med allt detta då, Mattias?
Jo, det som är väldigt osannolikt kan ibland hända. Inte bara i misslyckade brott utan också i verkligheten.
Jag måste säga att Woody Harrelson från ingenstans dyker upp på en pizzeria i Järna och beställer falafel. Det är ju faktiskt mer osannolikt än att en gammal avdankad pojkbandsstjärna ska vilja ha en sajt av ett företag i Uppsala.
Ja, visst är det.
Ja.
Eller att Usama Bin Laden då 30 år innan han förändrar världen är i Falun iförd afghanpäls.
Absolut.
Ja. Och när man har en kund som är världsstjärna, ja, då saknas det ju inte heller glans och glamour i själva processen här på webbyrån. Den sista juni 2008 så mejlar Ulrika till sina kollegor på utvecklingsavdelningen att allihop är bjudna på release party. AJ har släppfest i New York för sitt nya album och i oktober då så får alla chansen att träffa AJ. Och den här webbyrån har också en speciell inbjudan till fördrink. Ulrika lägger ut 300 kronor per person av sina egna pengar och bokar också hotell till personalen.
Men AJ... Förlåt, 300 kronor per personens egna pengar till vad menar du? Till?
Någon form av inträde eller den här fördrinken eller så.
Jag förstår.
Det är lite oklart, men någon expenses i någon form.
Ja.
Men AJ McLeans förkärlek för svenska leverantörer, det slutar tydligen inte här. Samma månad som den nya skivan ska vara klar i oktober, då mejlar AJ till utvecklarna igen. Och han förklarar att han ska spela in sin musikvideo just i Uppsala.
Här kanske varningsklockorna ska ringa.
En liten aning ens. För nu undrar AJ nämligen om medarbetarna på det här IT-bolaget vill vara med och synas i videon. Han skriver att det är redan klart att Ulrika ska ha en roll. Det verkar ju som att AJ och hon faktiskt har en relation. För han skriver i sitt mejl om sin vackra kvinna Ulrika. Och här någonstans vill jag väl tro att både du och jag kanske hade dragit i bromsen.
Ja, framförallt att någon vill ha med sig sin flickvän i en musikvideo, fine. För Ulf Lundell har ju plåtat sina flickvänner i motljus med svartvitt på hotellrum i Toscana i 40 år. Men att medarbetare på ett IT-bolag som har snickrat sajten ska synas i en video, ja.
Alltså jag tror inte att en stjärna på det här, den här nivån gör någonting i en video utan att ha auditions med personerna heller.
Ytterst tveksamt.
Sight, releasefester, vacker musik och kärlek över Atlanten. Jo visst, men så är det här med pengarna. För webbprojektet är stort och dyrt. När Uppsala-företaget räknar till 100 timmars arbete i juli, då vill de skicka en första faktura på totalt 800 000 kronor ex moms. Och i september, då har de jobbat för 1,8 miljoner kronor. www.aj-mclean.com, det ser ut att bli en riktigt dyr sajt. Och det borde väl egentligen inte vara något problem med en så högprofilerad kund. Problemet är ju bara att Ground Control, kundbolaget i USA, de betalar inte. Vad har den där Anthony McCollen som har skrivit på avtalet missat egentligen? Ulrika, som då har alla kontakter med kunden, hon har många förklaringar till att betalningarna dröjer. Anthony ska faxa över ett kvitto på att han har satt in pengar, säger hon. Och Anthony McCollen ska också tydligen komma till Stockholm. Det mejlar han själv till de ansvariga på webbföretaget samma dag som AJ mejlar om musikvideon. Bra, är det äntligen dags att reda ut det här? Men allting drar ut på tiden igen. 2 veckor går och nu är det senhösten 2008. Ulrikas chef Magnus hör av sig till henne. Ända sedan han har haft sin sommarsemester så har han fattat att någonting är ruttet i det här uppdraget. Nu kollar han, genom att använda IT-företags egen IT-avdelning, upp hennes mailkontakter. Det är någonting lurt med Anthony McCollen. I Ulrikas mailprogram finns meddelanden från någon som ska heta just så, men som tydligen är mäklare på en fastighetsbyrå i Uppsala. Men någon sån person finns inte. Finns det då någon Anthony McCollen i USA? Han som då ska jobba för en världsstjärna men har Gmail-adress. Magnus hör av sig till Ground Control. De vet inte ett jota om vare sig någon Ulrika eller någon Anthony McCollen. Något kontrakt om AJ's site har de verkligen inte sett.
Men vänta nu, det här med mäklaren, är det så då att hon har tyckt att det här namnet är coolt och bara lånat namnet från mäklaren? Eller nej. Vad är sambandet här?
Nej, för det finns ingen mäklare som heter så heller. Så även de mejlen måste vara förfalskade.
Jättekonstigt.
Mm. Det är ju det.
Så vad händer nu då när chefen har anat oråd på allvar?
Magnus gör som en mellanchef gör. Han kallar till sig Ulrika till ett möte och säger till henne att ta med sig allt som är dokumenterat. Då säger hon upp sig. Hon berättar att hon har blivit lurad. Alternativt att det är AJ som har blivit lurad. Bubblan spricker. Det blir polisanmälan. IT-företaget där Ulrika var anställd har förlorat mängder med pengar. Ingen pojkbandsstjärna, inget webbprojekt, ingen lansering. Nästan 3 år senare kommer målet upp i Uppsala tingsrätt. Ulrika förnekar brott. Hon säger i tingsrättsförhandlingen att hon har en barndomsvän som är gift med en musikproducent som har sagt till henne under en fest att AJ behöver en hemsida. Hon hävdar fortfarande att hon känner AJ. De har träffats 10 år tidigare på Café Opera. Det skulle i så fall vara ungefär då när du träffade AJ.
Ja, och det är mycket möjligt att hon har gjort.
Ja, det kan
ha
hänt.
Och att han har sagt hej, eller hon har fått en kyss, eller lite till, eller ingenting. Vem vet?
Vem vet? Men bevisningen mot Ulrika, den är omfattande. Mailen från Anthony McCollen och från AJ, de har hon rimligen skickat själv från Gmail-adressen som hon har skapat. Och blommorna med kärleksbudskap som du läste upp så fint innan, Andreas, de har Ulrika själv beställt för en florist.
Det här är mörkt.
Usch, ja, det är hemskt. Hur kunde det då gå så långt? IT-företagets styrelseordförande säger i rätten att det är viktigt att projektledaren har sin frihet. När han frågat Ulrika om hennes relation till Backstreet Boys-stjärnan har hon sagt att hon har foton av dem ihop. De är dock tagna med analog kamera och filmerna är på framkallning, som det heter för. Ska vi förklara vad framkallning är för våra yngre lyssnare?
Man gick till en fotohandlare, man lämnade in en rulle, man hade plockat ur kameran, man fick bilderna 3 dagar senare.
Ja, eller på en timme
eller
om man betalade
riktigt man betalade
mycket.
Eller så skickade man iväg dem som vi gjorde hemma. Man skickade iväg
2 veckor då.
Rullen, och så, en vecka tror jag att det var. Och så kom det tillbaka med posten bara, och då var hälften av bilderna suddiga eller så har man tummen i vägen eller sånt där.
Mm. Linsskyddet var på ibland också.
Klassiker.
Ja. IT-bolagets chef får aldrig se några groupies av Ulrika och AJ. Och när hon har sagt upp sig visade det sig dessutom att hon har lurat sin arbetsgivare även på ett annat sätt. Genom att sälja vinterdäcken till sin tjänstebil på Blocket. Det är så lågt!
Ja, usch.
Ja, lusfräckt, säger man på svenska. Juristspråket för det som Ulrika har gjort sig skyldig till, det är oredligt förfarande och urkundsförfalskning. Så blir det, och det blir inte bedrägeri. För Ulrika har faktiskt inte haft någon egen vinning av det här misslyckade brottet. Hon är långt ifrån någon lyckad storbedragare. Frågan är, varför slingade hon in sig i en härva av lögner för några tusenlappar som dessutom har dragits som förskott på lönen? Kanske är det som hennes chef Magnus säger i rätten. Hon ville nog bara stå i centrum.
För det företaget har förlorat är arbetstimmar. De har inte betalat...
Underleverantörer.
Ja, just det.
De fick ju ta in utomstående.
Just det, men det har inte hamnat i hennes ficka. Det är det som sticker ut jämfört med många andra brott i den här genren, eller vad man ska kalla det för.
Uppsala tingsrätt dömer Ulrika på Backstreet Boys-brottet samt 4 andra åtalspunkter. Straffet motsvarar 1 år och 2 månader i fängelse, men Ulrika döms istället till skyddstillsyn och behandling med övervakare. IT-företaget i Uppsala finns fortfarande kvar än idag och går bra. AJ McLean då? Ja, sedan 2008 har han varit på rehab en gång och fått ett par återfall till i sitt drogberoende. Han har idag 941 000 följare på Instagram och fortsätter med musik. 2018 gjorde han och killarna i Backstreet Boys en återföreningsturné som Andreas Utterström inte bevakade. I alla fall vad jag vet.
Har inte gjort.
AJ har också lanserat e-cigaretter.
Som jag inte heller har testat.
Men såklart att han har gjort det. Hans officiella hemsida, som faktiskt finns, är ajmaclean.com. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Vi gör även poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Lyssna gärna på dem. Normalt så kallar vi oss för Commercial Content, en specialistbyrå för innehåll, och gör en podd som heter Världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om fler brott med eller utan pojkband som vi borde berätta om i podden till misslyckade@bplus.se.